prata om hur det går på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Tack för alla gratulationer, alla lyckönskningar. Jag är ju nu en tvåfaldig maratonlöpare. Mitt andra maraton, jag kom i mål. Jag blev så pass frisk att jag kunde utföra det. Och det känns ju mycket bra.
Grattis.
Ja, tack.
Var det många andra som sprang då samtidigt?
No, det var ju 4000 som startade i maratonet.
Hur många var det som kom i mål då?
Det vet jag inte. Den statistiken ger de inte ut. Men under vägen så sprang jag förbi många som alltså låg i dikerna och låg på gatan och blev omhändertagna av ambulanspersonal.
Mm.
Det är ju, man är ju på gränsen till vad en människa klarar
av. Hur kändes det när du såg det? Alltså att nu hade de hållit på så länge så att de inte klarar av det. Och så är liksom ambulanspersonal och lyfter in dem. Och så springer du förbi. Vad väcker det för känslor hos dig då?
No, blandade känslor. Man inser ju vad man håller på med. Jag tänker att det är lite som när man klättrar upp för Mount Everest och så är det döda kroppar där.
Mm.
Så tänkte jag.
Ja.
Och sen också att de var yngre än mig, många av dem som låg där och såg ut att vara i bra form. Mm. Så att då vet jag inte, då har de en dålig dag eller så bara kanske de har varit lite sjuka också eller så har de missberäknat hur mycket de måste äta och så vidare.
Mm.
Det är ju, men alltså man är på gränsen. Det är ju det.
Såg du någon som skett ner sig då?
Nej, men det finns ju bajamajor lite här och där och så ser man folk som springer in i skogen och så här.
Har de där bajamajorna hål under så man kan gå in i dem och så lyfter man upp dem och så springer man liksom medan man är på bajamajan?
Ja, nej, alltså sån utrustning har de ju inte ännu, alltså någon sorts löparblöja. Det har jag tänkt på för det är ju nog alltså lite oberäknelig den där magen.
Ja.
Och det är ju hemskt om man har tränat och satsat allting och så är det som håller en tillbaka. Mm. Att man helt oförhappandes då får behov av att springa på vässa.
Du måste jobba lite på namnet, för löparblöja låter som en sjukdom.
No, ofta är det ju, de har ju så här häftiga namn, det är ju som Pulse heter ett så här bälte som jag använder och Heat Gear och så här, så det måste ju vara något så här
Shit System Running Brown Holes Matador
Men,
speed shitting.
Men det mest alltså det mest chockerande som hände under hela loppet var att när jag hade sprungit 14 kilometer, det är ju alltså en tredjedel då av loppet, så hörde jag sirener bakom mig och så kom det körande en polismotorcykel längs själva banan som vi sprang på.
Mm-hmm.
Och alla sprang då till sidan och så for den förbi och så kom det några cyklar med sådana här reflexvästar och jag tänkte ju att okej, framför mig nu så hade det hänt någon allvarlig olycka.
Ja, eller någon maratonlöpare har rånat en annan maratonlöpare och tagit deras smartklocka.
Deras shit system.
Ja. Slitade av dem.
För de är ju dyra de där, det är ju här NASA-material förstås.
Mm.
Men så var det då alltså, de ledsaga alltså den som var först, alltså den som var längst fram, den, vad heter det, ledaren.
Mm.
Till saken hör ju då att den här banan i Helsingfors, man springer den liksom två varv.
Mm.
Så när jag hade sprungit 14 kilometer så var det någon som hade sprungit 34 kilometer.
Mm. Och varvar det då?
Varva mig och många andra också.
Mm.
Och när jag som såg den här människan som kom då med en helt sån här obeskrivlig fart och såg förstås koncentrerad ut och väldigt ansträngd ut, men ändå det såg ut som att han hade mycket kvar att ge.
Mm.
Så då slår det ju en att man är ju av en annan art på något sätt. Alltså vi är människor men samtidigt är vi väldigt, väldigt olika på något så här fysiskt och psykiskt sätt.
Känns det inte jättemisslyckat då? Alltså jag känner nog att om jag skulle vara med i ett maraton och inte vinna så skulle det ju kännas som att varför har man alls varit med då?
Alltså du vet inte alls vad du pratar om. Du förstår absolut ingenting av det här. Det är ju en emotionell och psykologisk resa och en fysisk resa. Och jag har nu som efteråt, för att jag har mått så konstigt de här dagarna efteråt, så har jag så här läst om de här alltså olika återhämtningsstegen som maratonlöpare går igenom, alltså de här dagarna efteråt som kan vara som en, nästan som en sorts depression och som en så här psykofysisk krapula.
Mm.
Kroppen är liksom trasig och reagerar på något sån här nära döden sätt genom att höja så här inflammationsvärden och kroppstemperaturen stiger och det här, man sover oroligt ungefär som att det hela tiden är någon fara. Kroppen blir också känsligare, man blir så här, alltså kåt kan man väl nästan säga, alltså så här ungefär att man har varit så nära döden så nu ska du reproducera före du dör. Och sen jätte så här underligt liksom nedstämd också.
Ja, men alla de här liksom dåliga sakerna som du nu radar upp, alltså det ska nog verkligen vara värt det då för att få en liksom en psykofysisk krapula och så här maratondepression. Att va, liksom motsvara det, liksom att det du har varit med om, är det värt det där, den här känslan efteråt?
No, man klarar någonting som var ett svårt mål som man satte för sig själv och sen så tränar man målmedvetet och sen att då ta sig över mållinjen så är ju en personlig seger och det känns väldigt meningsfullt för en själv, men alltså så jag menar, i ett samhälleligt perspektiv är det ju ingenting värt. Det är ju en personlig resa man gör.
Mm.
Men ändå en resa som jag tror många har funderat på eller övervägt. Och då kan man ju då, som en som nu då gjorde det, uppmuntra då att, ja men, gör det. Att liksom, det är för fittigt. Och det, man är så satans slut. Och det är nästan på gränsen till vad man klarar av. Men sen efteråt så känns det nog bra.
Men alla säger ju det. Jag tycker det skulle vara så jätte fräscht om någon som har sprungit maraton skulle säga, vet ni vad, gör inte. Alltså jag tränar jättemycket, jag sprang jättemycket, den här psykofysiska krapulan och den här kåtheten gjorde att det var jättejobbigt och sist och slutligen så löste det inte några problem som jag har sen insett att det var egentligen de som jag försökt springa undan. Och det här shit system kostar jättemycket dessutom.
Jag sätter nu mina skor och mitt matador shit system på hyllan för gott.
Ja, men skulle det inte vara intressant? Alltså jag tycker det skulle vara en så mycket mer intressant åsikt att jag hade lite hoppats att du skulle ha landat i det efteråt. För att alla som sätter så där mycket tid på någonting är ju så där att jo, är klart du ska springa maraton, lilla vän. Alltså för man har själv investerat så mycket tid och pengar i det.
Men man har ju också höjt sin kondition och förhoppningsvis när den här kroppen återhämtar sig så då är jag ju i mycket bättre skick än vad jag var innan jag började träna.
Ska du springa mera maraton då?
Nej, ja, det kom det så här liksom, nu var ett super early bird hintan, ilmoitt autoa ens vården och jag liksom klickar ju bort det där nu för det är nog som helt fel tillfälle nu som algoritmen försöker nå igen.
Jag tycker ändå det var häftigt att du beskrev att polisen kom dit, alltså skulle man kunna att om du skulle på riktigt ha begått ett brott men så deltar du i ett maraton. Att skulle polisen låta dig springa färdigt eller skulle de faktiskt komma med motorcykel och ta fast dig liksom efter 14 kilometer?
Frågan är varför jag får med i ett maratonlopp strax efter brottet och inte försöker fly utan jag vill som göra maratonloppet.
Ja, men skulle det inte vara ganska bra? Alltså, jag tänker sådär att alla förväntar sig att juveltjuven flyr men om man istället springer in i ett maraton. Att det är svårt att misstänka en maratonlöpare, tänker jag. Så är polisen där då, så drar de ner byxorna och kollar. Nej, shit, system är helt tom! Inte har du sprungit någon maraton! Ta fast honom! Boen, bormo, bo, två össar, bottning. Som talas dit så popna popcorn. Så hör vi, pop nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai. På tal om shit system så kan vi prata lite Eurovision.
Gärna, jag tänkte ju förstås att vi måste ju kommentera det här. Jag såg för en stund sedan såg jag ett klipp med Alexander Rybak.
Mm.
Och han förstås spelar ju fiol. Och så reagerade jag på att han ser exakt likadan ut som han alltid har gjort. Och så tänkte jag, är det här ett gammalt klipp? Men så googlade jag lite. Och han ser ju exakt ut som han gjorde då när han vann med Fairy Tale för superlänge sedan. Och han fyllde 40 i år.
Ja.
Han fyller 40.
Ja.
Och han ser exakt likadan ut. Och sen att han då på något vis har som måste se likadan ut i 20 år. Han har inte kunnat ändra sin frisyr eller sin klädsel eller sin framtoning överhuvudtaget. Han har blivit till en karaktär i The Eurovision Cinematic Universe.
Mm.
Och det är väldigt speciellt det. Att det är bara Eurovisionen som på något vis skapar såna artister.
Men de är ju ganska, det är ju ganska sällan de kommer då. Alltså det är nog från varje Eurovision så är det ju kanske en eller två som blir såna karaktärer.
Ja, lite överraskande att man nu försökte göra Erika Wikman till en sån. För jag, ja, alltså nej, även om hon var underbar i fjol och jag hejar på henne, så tycker jag inte att hon har kvalificerat sig till en sån status.
Hon har nog inte. Men jag skulle vilja prata lite om Finlands bidrag som jag med flit inte har sagt någonting om. För jag har tänkt, för det är så jättemånga som tycker om det. Men
för du inte kan uttala titeln.
Lekin Heitin. Men jag tycker... Jag tycker ju inte att den är så jättebra, om jag ska vara helt ärlig. Alltså bara för att jag har haft utmaningar med den här liknelsen. Alltså jag tycker att en flamethrower, alltså en eldkastare, tycker jag är en fruktansvärt dålig liknelse i syftet som det används, att en man sjunger att en kvinna är en eldkastare.
Intressant, för den är ju ganska nu universellt hyllad, den här sången.
Ja.
Och just att den här musiken och de som framförde den och texten går i väldigt bra harmoni. Det är ju stora känslor och det är stora känslor i numret och i musik. Alltså den är nog som helgjuten.
Ja, nej, det är det nog inte. Alltså för att jag tycker att det faller just i den där liknelsen. Det finns så mycket andra objekt eller fenomen som de ska kunna använda sig av istället för det. Alltså både det där att han sjunger att du är både kall och varm, det är ju inte en eldkastare. Alltså de är alltid varma. Metallen kanske är kall, men då är den ju inte på. Och sen liksom hela konceptet, alltså en eldkastare är ju ett vapen. Alltså det hittades på av tyskarna under första världskriget. När det var liksom sån här trench warfare, alltså att det var liksom det sista för att få liksom, man elda upp dem i sina liksom poteron där i dikerna. Och sen var det ju också så här psykologisk skräck, alltså när man såg de här stora dräkterna med gasmaskerna och det droppade bensin runt dem och så hörde man det här klunket av bensin i kanistrarna och så kom det och så brann man upp. Det som är bara en så konstig, alltså som att man skulle som inte heller sjunga att men du är som en AK-47, alltså så där att man använder liksom vapen som på något sätt symbolik i hur kåt man är, så tycker jag blir fel.
Ja, fast ja, nu handlar det ju om att han inte får det han vill ha. Alltså han är så kåt så att han nästan dör, sjunger han ju. Och det här, hon är ju, alltså hon har ju någon gång gett honom närhet som han vill ha, men nu ikväll är hon iskall. Eller hon ger dubbla signaler lite grann. Men det betyder ju det att hon är själva, alltså den här eldkast, alltså hon är ju inte en backpack med ett sånt
nej,
här rör.
Men att hon är,
det
är ju som
det, det betyder.
Att hennes kärlek, hennes passion är som det. Men jag tycker det blir också tokigt. Och sen på något sätt en eldkastare.
Nej, men alltså att hon då och då, vet du, ger ifrån sig de här eldslågorna. Och det är det, han kan inte tolka de här signalerna. Det är väl nog det handlar om.
Men en eldkastare är ju inte väg då och då, utan att man bestämmer sig att nu ska jag förinta fienden på det mest makabra sätt jag kan göra. Så då sätter man på sig eldkastaren och sprutar ihjäl dem.
Men här är någonting, för jag tror att vi har ett bristfälligt språk i samhället när vi pratar om sex. För att alla har inte sex på samma sätt, och alla har inte sex för det första. Men ja, det är som liksom helt, tycker jag, naturligt och kärligt att anta att en del människor har sex på en sån här liksom operanivå. Alltså där det är just eld och liksom violinkrescendon och liksom man springer i höga klackar. Alltså där det här makes total sense,
ja,
tror jag.
Ja,
och när man ser också hur Peter Parkonen ser ut där. Han är ju alltså kanske Finlands sexigaste man.
Ja.
Alltså helt otroligt vacker. Och hon är ju förstås otroligt vacker. Jag menar, de har ju säkert sex på en sån här symfoninivå. Alltså det är ju inte så här lite kutter i korridoren
börjar. Det är väl det som jag inte köper heller. Jag skulle förstå om Rammstein skulle sjunga om det. Alltså att sexet var som en eldkastare och så skulle han den här till, eller vad han heter, så skulle han ha eldkastaren mellan benen och spruta eld som om det var en snopp. Då skulle jag förstå det. Men för jag tycker inte att och det pratades så mycket om deras kemi och sådär. Vad då för kemi? Alltså han var ju kåt, ja, det såg man ju, och han kråmade sig där vid fönstret. Men hon spelar ju fiol. Hon såg ju inte en sekund på honom. Hon bara spelar fiol. Alltså att det var ju på något sätt, de möttes ju aldrig. Hon bara spelar fiol.
Nej, men hon var ju ouppnåelig. Alltså det var ju hans projektion. Han ser henne så där.
Ja, men då är det väl ingen kemi. Alltså att man kan ju inte säga att liksom att någon har kemi, bara någon som stirrar på någon annan och den blickarna aldrig möts liksom.
Men vet jag, vem har sagt att de har kemi? Det är väl mer att de har så här gifta stycke, de passar visuellt jättebra ihop. Och just den här motsatsen som uttrycks i låten, alltså varmt och kallt och liksom.
Ja, men var det då? Att hon skulle vara så kall så att hon skulle inte ens se på honom. Men jag tycker det på flera tillfällen hade pratats om att, och framförallt det här, alltså då när de spelar, alltså att det var liksom från alla repetitioner allting, nu satt kemin, hade pratats om. Och jag såg inte, jag.
Nej, jag håller nog inte alls med. Alltså visst, den där metaforen, du är en eldkastare, så är som, alltså med tanke på att den är ändå ganska så här sinnlig och sensuell, den här låten, så blir det väldigt så här alltså vad ska man säga, instrumentellt.
Det skulle måste vara någonting som ibland det kommer eld ur och man vet inte när det kommer. Alltså en eldkastare är ju så där att när man trycker på knappen så kommer det. Men att det är ju så där att jag vet inte, att ibland så är det och ibland är det inte, alltså att ibland så flutschar det upp lite eld.
Du är som en Toyota Corolla 1978.
Ja, då ska alla förstå att ibland kommer det eld.
Det är nog, tror jag, en av alltså låtens ändå akilleshälar, att den är på finska, alltså jag tänker i ett internationellt perspektiv. Och sen också att till och med för en som har läst det här språket och gift med en finsk man och har en finsk pappa, det tog mig kanske 20 lösningar innan jag som förstår hur det här språket fungerar i refrängen. Och i svisampi häiputäält mot tulel vielkin leikin.
Ja, nej, jag förstår. Alltså, jag såg, någon hade gjort ett klipp där de hade satt engelska subtitles på det, och då först fattade jag vad de sjöng om.
Vad tyckte du om Bangaranga då?
Jag förstår att den vann. Alltså den var ju sådär, man fick ju energi när den kom. Det var ju intressant dans, lite scary makeup om man tänker sådär ur ett familjeperspektiv på den där dansarna, men ja, alltså den stack ju ut. Men att det är ju Bangaranga, det är ju det man kommer ihåg, alltså att inte minns man så mycket mer av den där låten inte.
Ja, men inte minns man ju Lekin hejt in, alltså det här är ju Bangaranga.
Nej, det är ju det som är skillnad, liksom att det var kanske det som det saknades för Finland. Alltså det var 0% trallvänlig, medan Bangaranga är verkligen det.
De spelar ju den här låten på maratonet, det fanns ju sådana här cheering stations, och så hade de ganska roliga saker, det var just något som liknade en eldkastare som blåste såpbubblor liksom över vägen när man sprang förbi, och så spelade de den här sången. Och
det låter ju så här. Det låter ju farligt det, alltså att man orsakar liksom att det blir halt på vägen. Men polisen arresterade dem också som blåste såpbubblor.
Det stod också människor med såna här pistoler som sköt sån här ice power på folks ben.
Alltså att man kan som skjuta bort sår.
Och så fanns det människor som delade ut såna här svampar som power-ups i Super Mario.
Jag tycker det där skulle vara en mycket roligare maraton. Alltså att det skulle pågå så länge så att man hinner bli hungrig. Och så skulle det vara liksom längs med stigen som man springer, så skulle det vara såna där konstiga människor med mantlar och stora huvor som är sådär, kom hit ska du få nå. Och så får man då liksom en kopp ur en kittel, och så kan man dricka det, och så kan det hända att man blir jättesnabb, eller så kan det hända att man förvandlas till en groda. Alltså att man måste på något sätt avgöra själv. Alltså det finns både liksom förbannelser och positiv magi som kan hända om man äter det som de erbjuder.
Men det står ju människor där nu och delar ut så här saltgurka och bananer och sånt. Och man börjar ju se också liksom synar när man är tillräckligt utmattad.
Åt du något då?
Alltid när man fick möjlighet så äter man någonting.
Måste man trycka på någon knappar då och meddela ens shit system att nu har jag just tryckt i mig en saltgurka, att var beredd. Kanske Felicia skulle kunna sjunga titelmelodin till reklamen.
Can't get you out of my system.
My shit system.
Ted och Kai.
Det är ungefär där vid 30 kilometer som själva maratonloppet börjar, är det många som säger. Och det är då som det blir alltså tungt och utmanande. Och det är också då som det börjar hända konstiga saker i kroppen. Alltså, det är ju individuellt det här förstås. Men alltså att man börjar känna så här, det börjar sticka i fingrarna och det här, man får konstiga idéer. Jag minns att jag första gången jag sprang maraton så såg jag framför mig en pizza som var som en sovsäck och att man kunde krypa in i den här sovsäcken.
Mm.
Och den här gången så var det mest överraskande ögonblicket för mig, det var vid 34 kilometer då jag började storgråta när jag hörde en sång.
Mm-hmm.
Och det var för de spelade musik. Men den låt som jag började gråta till så var Levels av Avicii.
Mm.
Och den, i det ögonblicket så hörde jag den, tyckte jag, på ett annat sätt. Jag hörde de olika lagren i den här produktionen. Jag hörde liksom hur de olika syntarna liksom arbetar med varandra och svarar på varandra. Och för plötsligt så framstod det som den vackraste tänkbara sången jag kunde tänka mig. Och så började jag storgråta. Och det är ju som absurt på olika sätt. Men det visar någonting förstås om när man är riktigt slut, någonting om det köra medvetandet. Men det säger också någonting jätte konstigt eller intressant om alltså vilka känslor som är valida på något sätt. För i det där ögonblicket så var jag ju en människa som verkligen kände att Levels är en av de vackraste sånger som någonsin har skrivits.
Men du var ju också en människa som så där genomgick någon form av tortyr, alltså så där fysiskt.
Jo, men vad säger det om hur vi liksom tar till oss kultur och konst och hur vi processar den och hur vi bedömer den? Att det är som så stor skillnad på i vilket skick vi är när vi tar emot den.
Ja, det här låter som en liksom en helt ny nivå i så där hur så här manlig kulturpersoner så här, om du ska riktigt förstå den här låten, va, då ska du lyssna på den efter 30 kilometer i maraton, va. Det är då hör du syntarna spela mot varandra, shit system, rytmen. Alltså att det är nog sådär att om det ska stå på konvolutet att best enjoyed during a marathon, så skulle vara ganska speciellt.
Ja, du kan skratta åt manliga liksom upplevelser. Det har ju gjorts mycket i vår värld och görs fortfarande. Men alltså, nu är det ju ändå en intressant fråga. Alltså, just med tanke på kritik och med tanke på oss som håller på med, vi skriver ju böcker som man ju inte kanske då tar in under fysisk ansträngning. Men alltså, hur mycket ögonblicket som man nås av någonting påverkar ens uppfattning av det hela.
Mm.
Jag minns också att jag har storgråtit till My Heart Will Go On när jag har varit kär. Och det är ju objektivt pinsamt och liksom omoget. För den sången är ju starkt melodramatisk. Men det är ju att i det förälskade sinnet så stämmer ju allting.
Ja.
Och allting får en laddning.
Men det är ju vid mental påfrestning samt fysisk påfrestning så är man närmare känslorna. Det är väl ganska logiskt att det är så.
Ja, men att en sång som Levels, som jag kallar till sång, vad ska jag säga?
Det skulle väl egentligen nog ha kunnat vara vilken sång som helst. Alltså att det var ju bara mottaglig, att det var ju gråten som behövde på något sätt kanaliseras genom någonting. För att du sprang ett maraton. Att om de skulle ha spelat Här kommer Pippi Långstrump så skulle du säkert också ha börjat gråta.
No. Jag har ju apa, häst och villa.
Jag tänker ju framförallt alltså att om det där är vanligt, alltså att det är väldigt lätt att maratonlöpare börjar gråta, så då borde man ju på något sätt hitta en produkt för det också. Alltså att man ska ha som några små påsar som man sätter under ögonen som samlar in de här tårarna, och så finns det som ett litet sugrör sen som man kan liksom slurpa i sig lite salt då, så att man får som mera energi av när man gråter, alltså som någon sån här tear, crying system som man har på sig.
det är ju också att man ser ju de här löparna som är utrustade till max, som man ser att ha skaffat den här dyra västen, de här långa dyra strumporna, de här exklusiva skorna. Men så är det ju alltid de då som springer med alltså typ en helt vanlig t-skjorta och typ det var ju någon som sprang i Crocs ett år.
Ja.
Det såg jag inte i år, men alltså att,
nej, men jag kommer ihåg den här bilden, den här turkiska skytten i OS som står liksom och skjuter med pistol och får träffa jackpot, vad heter det? Det heter det inte, bullseye. Och så står liksom hans medspelare och har liksom på sig en massa system. Så är det väl alltid. Men jag börjar tänka på att han som var först, alltså vet han alla de här trickerna? Alltså på något sätt att jag vet inte, det kan hända att jag börjar liksom tänka i de här banorna nu eftersom den här bilden av att polisen som far efter den som leder, så ger ju också på något sätt att man börjar tänka att har han fuskat sig till vinsten? Att är det så att han vet att efter 30 kilometer så då blir man väldigt emotionell och då kan han liksom säga saker, att han kan liksom nynna på melodier som får de andra att börja gråta och så börjar de och så saktar de ner då. Eller att han påminner om liksom hemska saker i filmer och sådär, skriker han åt sina medlöpare och så börjar de gråta och så rycker han ifrån.
Men han far ju överlägsen, alltså jag tror han sprang på något här 2:18 eller någonting, vilket ju är absurt, alltså det är obegripligt verkligen hur man kan hålla den farten så pass länge. Men att det är ju inte som att det är jättemånga som är där i täten och som knuffar undan.
Nej, men man tänker ju nog att han har ju, det var ju säkert inte hans första maraton. Att han kan ju nog alla knep, tänker jag. Och att om han skriker då att Pippis mamma är död! Skriker han åt sina kompisar och så börjar man tänka i de banorna och så börjar man tänka på här kommer Pippi Långstrump och så bara gråter man och man kan inte springa någon mer.
Ja, nej, det är nog intressant.
Han kan hacka in sig i andra människors så här shit system och aktivera någon så här flushing mode och så börjar det bara spruta vatten upp i baken och vibrera och rotera och så måste man få in i någon bajamaja.